har vi glömt? Något av en minnesregel för den som försöker producera en krönika över ett skede är att aldrig ta med mer än man vet. Vare sig spottreferat eller årsberättelser tjänar på att fyllas med vansel utan faktabas. Mindre än man vet, däremot, kan rekommenderas med tanke på att fullständigt vittnesmål lägger dra uppmärksamheten till sig. Exempel på onödigt sanningsenliga utsagor kommer inte ofta väl till pass. Till sådana hör Bror Kutts korta stund i rampljuset, som vikarierande påve i Mariefred 1919-1921. Icke blott rimande en uppförlig sklidring i nostalgator haffesuttrömmande nyhetsbrev från i fredags, men därutöver också innehållande en något kortare bulla från självaste Vatikanen, var hans samlade lektyr. Detta präglade hans världsbild och präglade hans själ. Bror Kutts föregångare, Karl Düsseldorf, förnekade alltid den visst att han var påve. Som nästkusin till en kurförste och kvartsbryling till liten konstig farbror, som gömde biblar i skorstenen, visste han inte riktigt vad han skulle förvänta sig av sig själv. Ge mig en mitra och en alba, så snackar vi. Hade han försökt med en hemsnickrad korstav bakom ryggen, men bemötts med foten i knävecket av någon bakomstående ärkebiskop. Han föll till stor förnöjsamhet för omgivningen, och även till viss föga, men reste sig och blev irrelevant. Däremot kom hans efterträdare, Helga Morgonstund, väl till pass i det påföljande maktvakuumet. Faktum är att det inte ens märktes när hon tillträdde, en mindre när hennes ödmjuka och liksom skirare i myndgörd ännu mjukare vantar, och ännu högre i tak under det finstämda påvarna Hassan Dubbelsvag och Valdemar, Atterdag, Svensvojer. De tre samtida påvarna brukade skråla som på Skansen mitt i natten, och julratoriet lite, som det föll sig. Dessutom spelades det ofta brännboll med kräklorna och rundpingis i alla upptänkliga utrymmen. Många har förträngt detta stycke av påverulan. Alsd. Ogun. Glödlö. Men icke vi. Vi ska istället noggrant granska dessa underskattade bullor i historiens förklarande sken. Faktum är att mycket lite av intresse egentligen inträffade, medan historiens minst hårdkomna kvart och dess näst minst rito, men vi ska kalla dem Stefan och Jonas. Ty dessa båda namn alluderar på vanlighet och normala torsdags eftermiddagar strax utanför Mellerud eller Grums. Alltså ett bjärt motsatsförhållande till de händelser som faktiskt inträffade när Jonas förkunnades ungefär så här. Den som önskar förplägnad bör endast vända sig söderut och be till och från. Detta verkar märkligt. En anledning till detta kan vare sig påverullor eller krönikörer komma dragandes med. Nå. Låt oss nu med svällande ljumskar och bulgariska sviskonkrepes gå till bords. Den som inte dunkar pannan i taket innan han sveper sista bägaren lär knappast sakna den tredje smurfjägaren från höger och det tillplikta treatugar som Västgötalagen förpliktigar. Skruva loss på dansgolvet likt en epileptiskt vetsork går väl an, men en lika utdragen pepparmintstvist i gedur tår det vara minst lika jävelfäll. Traditionen med gömda lingon i kaffekaschen uppfanns på 900-talet av en påve vars namn efter världen försökt undertrycka. Det gick bra. Hans efterträdare var en rödmossig herre med särget formad pannlo. Ur vissa vinklar liknade han Gösta Bernhard, vilket inte var till någon nytta eftersom den aldrig kunde vringa en kräkla längre än en fjärdingsväg och skulle födas först. Senare. På varantas däremot göra det omvända, vilket inte är konstigare än annat den katolska kyrkan hittat på, men mer naturligt än sådant kanske uppfattas, som i Jemen. Nåväl. Den rödmosige mitrabärare hette inte detsamma som föregångaren. Inte heller hette han samma som efterträdaren, Hynkelbet Jupitersson, men det var många som trodde det ändå eftersom namnskylten på påvekontoret satt uppe redan innan och inte byttes ut förrän det var för sent. Därav kom den vitspridda missuppfattningen att rädisor ska läggas i glöt innan man kokar upp vichysoise på helt andra rädisor, och hade det inte varit för påverulans märkvärdigt intrikata beskrivningar av inkokt torsk i sockerlag så skulle Europa utvecklats bra mycket vettigare. Näste gutt på stolen var dessvärre inte underkunnig om lokalpolitiken, men råkade däremot ha en professorstitel i ämnet. Den hade han förvärvat mot bättre vetande eftersom han kände att han nog inte borde ståta med den titel som kunde vederläggas på en handvändning. Hans namn var hur som helst Tepilus Roderick Gotthard von Snapdragon Chesterfield, bördig från Schleswig-Schuntorp och utbildad i rytmisk spottgymnastik vid flertalet icke-existerande orter som sedermera grundades i efterhand. Hunnebostrand är ett exempel, liksom Basshult. Att dessa två platser också råkade ligga norr om Nessie är en sjuk slump. Låt oss dröja vid denna källa likt Narcissus på Rhodos och ta ut svängarna bra mycket mer än Shakiras höfter någonsin vågade. Strax efter Tepilus tillträde blev hela Rom fullständigt nedrivet, återuppbyggt baklänges, rivet igen och uppbyggt någon helt annanstans. I alla fall råkade nybyggda Vatikanen landa på samma ställe som Tepilus, varför han först trodde att han var på oförändrad ort, men insåg att han nog kunde fortsätta till Vladivostok till fots utan att beställa droska. Det var den dummaste idé någonsin framställd inom Vatikanens helgade murar, oaktat var Vatikanen hade sin geografiska belägenhet. Nilsson var även ett svindumt påvenamn, och inte blev det bättre om man stavade det baklänges. Till det dock envisades många historieskrivare i decennier med att göra just detta, så noslingarna radade upp sig i högtidsdräkt och satte sig sedan på påvetronen, den ene efter den andra, i en stor hög, som redan samtiden lyckades glömma. Därav bristen på dokumentation därom under det följande seklen. Först under den ärbare Konfucius XI, hårdkommen som historiens 19:e självständiga uppfinnare av begreppet allmän förvirring, klargjordes noslingarna som fattande inflytande över papismen. Utredningen hade gjorts av rensmälek när Konfucius, full som en fangöknare, raglade runt och välte bokhyllor och stavade fel på Ave Maria, som vanligt nu ett hopp över till en liten ort strax utanför Andorra, där tre män, en far, farfar och en för dem obekant italienare alldeles oberoende av varandra uppfann en påvedräparmaskin år 1202. Den bestod av ett stort trehjul med ohyggliga järnstickar, en inbyggd 42-tums plasma-tv utan ström, samt en ytterst liten konstgjord vulkan under spikmattan. Som accessoir fanns dessutom ett bryllup på burk, och deluxe-versionen medförde 4 fyrfärgsplanscher på påvar i maskinen. Syftet var klart men viljan var stark. Italienarens variant var den mest slätstruckna. Sitsen hade aldrig varit dennes starka sida, men hängmattor sålde han som smör vilket dock i detta fall knappast gjorde någon glad. Däremot var farfaderns konstruktion så funktionell som var möjligt, och dessutom patentskyddad från spikmatta till mässingsknopp på toppen. Slutligen måste det framhållas att ingen påve någonsin egentligen fick erfara endera konstruktionens effektivitet. Den som tror att det spelar roll kan få en fet smäll för besväret. Mördegskakor vinner sällan på att lämnas i solen över natten. På fågeln härskar stilla i landet bortom tiden. Där fick ni, era snusfenrikar.